Du lyssnar på OBS i P1.
Nefertiti-bysten, Benin-bronserna och Parthenon-frisen. Många berömda och mindre berömda konstverk har en gång hamnat på museer långt ifrån sina ursprungsplatser och har inte sällan kommit dit på otillbörligt sätt. Men stölden, berättar Thomas Steinfeldt i denna essä, fanns med redan från början vid de stora museernas tillkomst. Och den förde också något gott med sig.
Under sommaren 1794 skickades fyra franska lärdamän till Belgien, Holland och de nyss erövrade områdena väster om floden Rhin. De skulle hitta och beslagta betydande konstverk och vetenskapliga objekt. Kort därefter flyttades flera dussin målningar ur den flamländska skolan till Paris, bland annat verk av Jan van Eyck och Peter Paul Rubens. Bilderna följdes av tusentals gamla manuskript från Aachen, Köln, Bonn och Koblenz samt av stora mängder teckningar och träsnitt, antika pelare, mynt, medaljer, romerska sarkofager, historiska kanoner och sällsynta stenar. Männen var utsända av nationalkonventet, som vid denna tid utgjorde både Frankrikes parlament och regering, och de flesta av dessa objekt hamnade i nationalbiblioteket eller i ett före detta kungaslott som vid denna tid kallades Musée Central des Arts, centrala konstmuseet, och som idag är känt under namnet Louvre. De lärda männen uppfattade sig själva varken som tjuvar eller rövare, tvärtom. De var övertygade om att de handlade inte bara för Frankrikes utan också för mänsklighetens bästa. Medan vi vinner över tyrannerna skyddar vi konsterna, förklarade en av dem och fortsatte att han såg fram emot att se dem uppvisade i franska museer. Märkligt nog motsatte sig konstkännarna i de berövade länderna för det mesta inte detta. Istället var de förtjusta i idén att museum skulle ta emot alla dessa skatter. De gladde sig över att verken fick lämna kyrkorna, herresätena och privata salonger, så att alla människor kunde beskåda det bästa vad konsten hade kommit fram till. Bortrövandet av konst som krigsböte har en lång historia som går tillbaka till antiken. Mest hade det skett av materiella skäl för verkens ekonomiska värde. När bildade franska revolutionärer började samla in de största konstskatterna i grannländerna hände det för första gången med blick på verkens estetiska och historiska betydelse. De franska rövartågen genom Europa fortsatte i all större skala när revolutionsarméerna under Napoleons ledning drog fram genom Italien, Egypten och senare till Moskva. Laoko och gruppen hämtades ur Vatikanen, den väldiga farnesiska Herakles släpades ur kungens palats i Neapel, de fyra hästarna på Markuskyrkan i Venedig monterades ner och fördes bort. Senare följde egyptiska mumier, segergudinnan med vang och hästar från Brandenburger Tor i Berlin och många andra konstverk. Allting plockades ner, packades i stora lådor och reste i långa processioner till Paris. Den franska huvudstaden hade, enligt revolutionspolitikernas åsikt, blivit till frihetens hemvist i världen. Där bodde ett folk som betraktade sig som den republikanska antikens sanna arvtagare. De kunde inte föreställa sig en bättre placering för ett betydande konstverk än civilisationens centralort. Och många konstkännare utanför Frankrike kunde det inte heller. Snart förenade Centralmuseet, som så småningom döptes om till Musée Napoléon, den största konstsamlingen som någon gång funnits i världen. De lärda männen var inga dilettanter. Napoleons konstkommissarie Dominique Vivant de Nant och hans kollegor visste mer om konsten och dess förflutna än de flesta av sina lika i de utplundrade länderna. Det fanns ingen konsthistoria i dagens mening förrän långt in på 1800-talet. De revolutionära Frankrikes konstkommissarier var vetenskapens pionjärer. De inventerade, systematiserade och centraliserade konsten. De upptäckte den medeltida tyska konsten som dittills knappt blivit uppmärksammad. De skapade en ny form för att presentera verken De såg till att det fanns verkstäder för restaurering. De utvecklade föreställningen att varje konstverk skulle betraktas bara för sig självt som ett enastående dokument över människans förmåga att skapa och gestalta. Och så uppstod en jämförande konsthistoria, en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bestämma stilar, epoker och individuella egenarter. Dessutom kunde tallösa konstnärer som dittills rest till Italien för att utbilda sig, numera hitta sina modeller i det statliga museet. Beauty is bounty, skönhet är byte, lyder ett talesätt som ofta tillskrivs Karl Marx. Bortsett ifrån att man inte hittar meningen i hans verk, ligger det mycket sanning i dessa ord. Sedan mer än 200 år delar vi föreställningen om att ett museum är konstens högsta destination. Och om några av kolonialmakters sulna konstskatter långt senare ska lämnas tillbaka, så flyttas de inte till kungapalatsen där de en gång rövades ifrån, utan till ett praktfullt museum. I och med det revolutionära Frankrikes konststölder förändrades föreställningen om vad konst är och hur man ska handskas med den för all överskådlig tid. Ibland kan man läsa att Louvren var det första offentliga museet. Men så är det inte. Redan under det tidiga 1700-talet fanns det museer som var tillgängliga för offentligheten. Basel, i Florens eller i London till exempel. Men till skillnad från alla andra museer var Centralmuseet i Paris ett företag av och för hela nationen. Det uppstod för att husa alla konstverk som revolutionärerna hade samlat in från kyrkor och palats, både som ett tecken på segern över de gamla makterna och till skydd inför det upprörda folkets benägenhet att förstöra. Med rövartågen genom Europa och Egypten växte Centralmuseets bestånd mot det oändliga. Snart var Louvrens salar överfulla. År 1802 grundades 12 museer i provinserna för att ta emot vad centralen inte längre kunde bärga, bland annat i Genève, Bryssel och i tyska Mainz. I den sistnämnda staden kan man fortfarande se 30 konstverk främst från renässansen som kommit från Paris, men som tappade sina rättmätiga ägare under de napoleonska krigens lopp. År 1815 slogs Napoleon för den sista och avgörande gången i slaget vid Waterloo. Därefter började den enorma konstsamlingen i Paris upplösas, men i många fall inte direkt och inte helt. De 8 romerska pelare som en gång hade stått runt Karl den Stores grav i Aachen finns till exempel fortfarande på Louvren. I Köln mottogs de återvändande verken med en folkfest. När segergudinnan från Brandenburger Tor kom tillbaka till Berlin så skedde det i form av ett triumftåg med kungen i spetsen. Men det fanns experter som den preussiske filosofen och statsmannen Wilhelm von Humboldt som beklagade att man aldrig mer skulle se så många av de största konstverken på en plats så som det varit i Paris. Idén om ett nationalmuseum spred sig dock från Paris till många länder. Preussen fick sitt altes museum under 1820-talet. I München skapades Alte Pinakothek år 1836. Sveriges nationalmuseum öppnades år 1866 efter en 50 år lång förberedelsetid. Och koncepten lånades alltså från Paris, konströvarnas huvudstad.
Det sa Thomas Steinfeldt, författare och professor i kulturvetenskap. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2023.